Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej älskling.
Hej! Vi har vår andra intervju i den här podden. Och det här är ju faktiskt en person som du känner lite privat.
Jag lärde känna honom för ungefär 6 år sedan. Vi på en repbindningskurs som jag gick på. Det var ett halvår långt kurs. Där jag fick lära mig lite allt möjligt inom rep och utforskande av mig själv, utforskande med andra. Både liksom det tekniska men ännu mer liksom känslomässigt och ja, det var jättespännande.
Vad gjorde du rent konkret?
Ja, hej Andy! Var du också här? Vi hade tänkt introducera dig först, men tja!
Hej! Nej, men det är så att folk pratar om att vi fick väl lära oss att binda lite. Så, men vad gjorde det rent konkret?
Ja.
Alltså det jag minns tydligt från den kursen var både hur liksom våra incheckningar som vi hade tillsammans. Hur det var inte bara att hoppa direkt in i repbindning. Det var så här, men vi skulle också hitta en connection med varandra. Och verkligen så här sakta ner och göra olika roliga övningar. För varje gång så hittade du på någonting nytt och det tyckte jag var jättespännande. Det kunde vara allt ifrån så här, vi skulle alla lägga oss ner vi skulle dela upp oss i par och sen så skulle jag så här bara bli jättenyfiken på den kroppen som jag hade framför mig. Typ så här, vill jag putta på den? Vill jag känna på den? Vill jag rulla runt den? Vill jag så här nudda den? Och det var också ett nytt sätt för mig att börja lära mig relatera till andra människor.
Men för då, innan vi går in mer på repbindning i detalj, Andy, vad du jobbar med då, bland annat håller kurser i repbindning, vad gör du mer?
Vad gör jag mer? Jag jobbar egentligen, det är så mycket sätt att förklara på, men jag brukar säga att jag jobbar någonstans i gränslandet mellan sexualitet och kreativitet. Så jag ser mig delvis som en artist och liksom gör konstnärliga projekt och delvis som någon form av forskare eller researcher kring sexualitet och olika uttryck som den tar sig. Oftast i koppling till BDSM och tantra. Och det är ganska så här, vad ska man säga, esoteriska praktiker som shamanism och sexualmagi. Och jag är liksom nyfiken på allt de här sakerna. Alltså det, jag tycker det finns mycket kunskap som finns från något sätt back in the days som kanske inte går att förklara vetenskapligt men som ändå liksom har bevisats genom tiden på något sätt. Och det är intressant att pröva det och se liksom vad det har tagit oss. Så jag typ håller på med sånt och sen så för att försörja mig så håller jag workshops och retreater och lite veckokurser som Mike var med på. Jag tror det var den första eller den andra så här en gång i veckan repkursen jag hade. Och sen efter det så gör jag en del privatsessioner också och jobbar med människor liksom one on one. Så.
Och det jag uppskattar med dig det är att jag ser att du lever som du lär. Jag ser att du använder ditt liv som ett eget forskningsprojekt. Jag har ju ändå fått lära känna dig nu under 6 år, lite till och från har vi setts i olika sammanhang. Ja, så det jag uppskattar att du djupdyker och bjuder på dig själv.
Mm. Det är min egen labbrotta, kan jag
säga. Man får börja med sig själv. Men Andy, för jag var ju helt ny för repbindning, och innan jag träffade dig, Carl-Mikael, så var ju det här en värld som jag kanske inte hade så mycket alla har nog fördomar, och det är klart jag har fördomar, men jag tror att jag var mer nyfiken än att jag var skeptisk, det skulle jag väl säga, innan jag träffade dig. Men jag hade absolut tankar och fördomar om BDSM framförallt. Och tantra också. Och jag kan tänka mig att många som sitter och lyssnar nu kanske... Det här kanske är en värld som många absolut inte tar del av överhuvudtaget. Vad, alltså om man bara pratar orden BDSM, repbindning, typ tantra. Vad möter du för fördomar? Vad tror du att det finns för fördomar?
En som jag tycker är en ganska självklar fördom, det är liksom hur det är relaterat till jämställdhet.
Mm.
Att liksom hur polaritet, alltså leker med väldigt ojämställda roller eller roller som har väldigt olika relation till varandra, hur det är liksom relaterat till samhället där vi jobbar för jämställdhet.
Mm.
Där är ju liksom en självklar fördom, vilket jag tycker är en ganska hälsosam fördom, för det tycker jag är någonting man ska fundera på själv innan man ger sig in i det här. Liksom.
Ja.
Sen också tänker jag att BDSM har en ganska så här strikt estetik. Och så här, men okej, men måste jag tycka om läderbyxor och piskor och sådana saker? Och att det oftast framställs i media och i kultur på ett väldigt speciellt liksom, estetiskt uttryck. Och att folk säger, men det där tycker jag inte om. Men att inte se att det finns som ett verktyg att dyka ner liksom, i oss själva och liksom, alla aspekter av oss själva. Liksom.
Mm. Men jag tänker, det här är en fördom, men jag gissar att många som till exempel har sett på program som Outsiders, om ni vet, programmet där man får se människor som lever ganska alternativa och annorlunda liv, att man kan koppla BDSM och den typen av så här, sexuella uttryck till att någon har en fetisch och någon alltså extrema, vad ska man säga... att det är någonting som är konstigt och att det är lite i vårt samhälle ser som så här, men gud, han har så extrema fetischer och det är någonting sjukligt, det där måste han jobba med. Vad tänker du om det?
Jag tänker om det, alltså först, outsiders har frågat mig väldigt många gånger om inte jag kan vara med i det. Och jag brukar säga dem att jag inte är en outsider, jag är en insider. Jag tycker att de som kommer till mig och de som går till mig, det är vi som är normala liksom. Så jag vill inte vara ett program som heter Outsiders.
Vad ljuvligt.
Nej, men jag kanske svarar mer seriöst på din fråga. Så ska jag säga liksom att... Alltså jag tänker att det är en sån himla gråskala. Och alltså det är klart att har de människor som kanske är med Outsiders, de människor som visas upp i media oftast... Alltså, de har ju tagit sin fetisch till ett plats där den inte är funktionell längre.
Mm.
Alltså det är klart, är man kär i Berlinmuren så kanske det är svårt att ha ett vardagligt liv. Liksom. Nu är det alltså ett exempel här, men... och det är klart, alltså, då kanske, alltså, jag har pratat mycket psykologer om BDSM och tant och saker. Och jag håller helt klart med, alltså, tar man det så långt så är det klart att det blir patologiskt och skadligt och dåligt på alla sätt. Men det finns så många liksom, nivåer innan det där jag tänker att det liksom knyter in till gemene mans vardag jättetydligt på något sätt.
Hur blev det, Carl-Mikael, för när du kom i kontakt med, alltså, var det 6 år sedan som du... gick Anders kurs?
Ungefär 6 år sedan.
Vad fick du med dig? Vad gav det dig? Alltså att börja utforska?
För mig så finns det ett ord, eller om det är 2 ord, alltså vuxenlek. Mm. Och där fick jag en plats och utrymme att få leka. Utan begränsning. Där jag fick leka både alltså med mig själv och med andra. På ett sätt som kändes kul och njutningsfullt och utforskande. Och jag upptäckte mer och mer av mig själv. Det var som att jag fick det där lilla laboratoriumet som jag kunde få utmana och utmana mina egna gränser, mina egna fördomar och bli utmanad av andra. Och det var okej. Okay. Och jag hittade delvis egna rädslor, men på andra sidan hittade jag hittar jag njutning och liksom en annan värld som jag älskade och älskar. Så.
Men kände du då, för även om du var ju på en plats där i den workshop-lokalen där det var okej och där det var välkommet att leka på det sättet.
Ja.
Men kände du skam till, alltså kopplat till andra personer, vad andra skulle tycka? Andra som inte var i det här?
Nej, jag levde mitt liv väldigt öppet och gör det nu också. Men då, desto mer jag började utforska de här sakerna, så jag har alltid varit öppen och delat med mig av de här sakerna. Det är också kopplat till att min relation till sexualitet har förändrats jättemycket. Jag har känt jättemycket skam kring sexualitet och prata om det. Och jag tror vi har pratat om det här också i podden lite tidigare. Så att när jag i min tidigare relation liksom satt på parmiddag eller bara satt med andra och ämnet sex dök upp. Men då blev det så jobbigt för mig att jag gick ut ur rummet och så här bara hoppades på att, liksom på toaletten till exempel, bara så hoppades att när jag kom tillbaka så att de hade slutat prata om det. Men det gick liksom, det blev en sån kraftig svängning för mig att liksom från att känna så mycket skam kring sexualitet till att hitta bara wow, här hittar jag någonting. Och då vill jag också gärna dela med mig av det. Inte trycka på det till andra, men jag pratar väldigt öppet om det. Så det var, men jag pratade om det på med jobbkollegor och med vänner. Och, så det var ingenting som jag ville dölja. Mm. Eller som jag dolde. Och det kändes också väldigt skönt. Mm. Att jag hade den här tabun i mig som var så fysisk begränsande. Mm. Och sen så att, ja.
Mm. Men Andy, varför tror du att, för jag har också den fördomen om att det är väldigt mycket skam kopplat till sex. Varför är det så himla skamfyllt?
Ja, det är en bra fråga. Alltså jag vet inte varför det är så himla skamfyllt. Alltså det är ju bara så. Alltså på något sätt, jag tänker på samhället som att liksom det är en plats där sex används överallt. I reklam, i musikvideos, i mode, alltså i skönhetsbranschen, inom fashion. Liksom, där det är viktigt att vara sexig, att sex appeal. Det är ju liksom, det är ju där det trycks upp i ansiktet på oss hela tiden. Men när det kommer ner till vad man själv vill personligen så blir det jätteskamfyllt.
Mm.
Och jag vet inte alltså, om det är någon lutheransk liksom så här att det är, alltså man ska ha sex för att skapa barn. Eller ja.
Men det är verkligen både och där. Ja. Det är både in your face. Mm. Men också det här hör bara hemma i sovrummet. Och det här pratar vi inte om öppet.
Mm.
Jag märker ju dock att det är en jättestor förändring på gång. Att när jag började att hålla workshops och sånt så är det kanske 15 år sedan. Och då kändes det verkligen mer, alltså de som kom till mig, de hade ganska nischade intressen.
Mm.
Mm-hmm.
Men idag så är det ju liksom alla möjliga som kommer. Och det är ju liksom par som helt enkelt läste på Facebook eller sett i någon tidning, en intervju med mig och sånt där och är så här nyfikna på att liksom, men okej, vad ska vi liksom, hur ska vi hitta mer spänning i vår relation liksom, eller hur ska vi lära oss känna varandra bättre och hur ska vi hitta ett större djup? Eller, ja, det finns massa olika liksom, ingångar. Så det finns en jättestor förändring. Och
att det har blivit mer öppet och mer okej. Liksom.
Ja.
Men vad skulle du då säga, eftersom vi då, det här är en relationspodd och vi snackar om så här, hur kan man bygga starkare relationer? Och så. På vilket sätt upplever du att sexualitet är viktigt för att bygga en stark relation?
Jag funderar lite på vilket perspektiv jag ska svara på. Alltså ett perspektiv som jag tycker är tydligt är det tantriska perspektivet. Där liksom man, som liksom, om du kommer till jobbet så kan ju folk ofta se om du har haft sex på morgonen.
Ja. Jag har en kompis som är jättebra på att se. Han bara, Jessica, har du legat? Jag bara, gud, hur kan du se det?
Ja. Ja, nej, men alltså, det lever ju till liksom livsenergi och drivkraft. Man känner sig bättre, man mår bättre. Det är ju bevisat i hur många liksom studier som helst att folk som har ett fungerande sexliv mår bättre. Så är det ju liksom bara. Och jag kan liksom, du kan ju få någon form av liksom, alltså, vad ska man säga, biologisk förklaring på det hela, att genom att ha mycket sex så släpper du alltså dopamin och serotonin och oxytocin i kroppen, som är de hormon som gör att vi mår bra, som gör att vi liksom samarbetar med andra och vara tillsammans med andra människor. Så det är ju klart liksom att det här på något sätt.
Du nämnde precis nyss det, utifrån det tantriska perspektivet.
Uh-huh.
Om du skulle bara nämna lite grann vad du ser finns där i det tantriska perspektivet för våra lyssnare som inte riktigt har koll på det. Bara nämna, vad hittar du i det tantriska?
Alltså för mig är det tantriska så är det en, för mig, för jag använder ordet lite slarvigt ska jag säga först. Mm. Men jag säger att det är en samling praktiker som är nog historiska på något sätt. De kommer liksom från shamanism och från tantriska liksom tantriska praktiker som kommer från tantriska praktiker, men det kommer liksom som tantra utövades i Indien back in the days och sen liksom, ja, det spelar inte så stor roll var det kommer från, men det är någon form av historiskt arv. Det är liksom inget modernt vetenskapligt i min värld. Men det handlar på något sätt om att bli mer medveten om hur ens kropp fungerar och hur man känner i kroppen. Mer, få en större koppling till den kroppsliga upplevelsen och hur man kan påverka sin kroppsliga upplevelse. Genom till exempel andning, genom beröring, via alltså flytta sin medvetande till olika ställen, sin uppmärksamhet, välja vad man fokuserar på. Och med att det är ganska mjukt för mig ofta, och att det är ganska nära hjärtat, det handlar mycket om kärlek, ganska på något sätt också ta sexet kanske ifrån könet upp till hjärtat, upp till någon, kanske till någon spirituell nivå. Där någonstans ligger jag berättar, säger ofta att jag brukar prata om det i relation till BDSM-perspektivet, där BDSM för mig handlar mer om att ta praktiken som kanske är lite mer extrema, som att binda folk eller piska dem och sådana saker, men att göra det på ett consensual och liksom samtyckt och medvetet vis. Så jag brukar ofta säga liksom att jag försöker lära BDSM-människor att bli mer tantriska genom att lyssna mer sina hjärtan och sina kroppar och bli mer känsliga, och jag lär tantra-människor att bli lite tuffare genom att piska varandra och binda varandra.
De kan lära sig, nu slog jag till in mig, förlåt. De kan lära sig av varandra helt enkelt.
Ja, absolut. Jag tänker att det finns liksom en, i grund och botten så söker man efter samma sak, vilket är någon form av liksom att någon form av lekfullhet, någon form av utforskning av sig själv och sen relation till andra människor. Att det finns där i båda ändarna, men de har ju lite ganska olika uttryck, så att det är att blanda dem med funkar väldigt bra.
Men du sa innan, så nu tidigare idag när vi sågs, så började du nämnde någonting om kroppen och att du möter så många som kommer och går dina kurser som är liksom vandrande huvuden, just för att vi är så himla mycket i våra huvuden och sådär. Min upplevelse är ju att om du inte har kontakt med din kropp så är det också ganska rimligt att du inte kanske har kontakt med din sexualitet och heller inte din sexuella lust, för att du är så mycket i huvudet. Så i alla fall personligen för mig, så jag tror att jag har gått och varit ganska avstängd i ganska många år. Och då är det mycket lättare också att inte ha kontakt med, alltså för mig var det mycket lättare för några år sedan att säga att så här, nej, men jag har inte så mycket sexlust. För jag hade liksom inte kontakt. Vad tänker du om det?
Ja, alltså så är det ju. Men man kan ju också njuta liksom by proxy lite grann. Njuta av någon annans njutning eller njuta av en fantasi. Så det går ju att ha sex fast man inte är i kontakt med sin kropp. Jag hatar att folk som slår ner på porr, för jag tycker inte porr är dåligt per se. Liksom. Genom att konsumera porr visuellt eller konsumera sin partner visuellt. Liksom att titta på dem, och hon eller han är så vacker. Och de njuter så vackert när jag gör det här med dem. Men inte liksom vad händer i min kropp liksom. Jag tänker också en ganska stor skillnad, för jag tänker att du ser det kanske som kvinna liksom, att ofta att i ganska heteronormativa förhållanden så är det också ganska mycket fokus på att en kvinna, att det är på den kvinnliga kroppen, hur den känns, med att män är mer i prestationsperspektiv liksom. Jag vet inte om det resonerar i er liksom.
Jag vet, alltså personligen, jag tror att jag har varit ganska prestationsstyrd. Mycket kopplat till att jag vill alltså tillfredsställa en man. Och att göra ett bra jobb liksom. Så det är väl den största skillnaden sen jag träffade dig, Carl Mikael, att det är mycket mer lek här. Det är verkligen inte fokus på prestation.
Ja, men här har vi plats att leka. Det känns jättefint. Jag kan verkligen känna igen mig i tidigare att vara i prestation. Och att vara så hårt drivet av prestationen. Både att själv komma till orgasm och få min kvinna att njuta, och också komma till orgasm. Det har liksom varit orgasm som varit målet. Sen när jag väl började tänka om och började reflektera själv, så börjar jag också reflektera, men just, men hur har jag det med min egen njutning? Liksom, njuter jag av det här och hur mycket kan jag njuta? Och särskilt när jag börjar höra om andra människor som kunde liksom njuta av hela sin kropp, så här, helkroppsorgasm. Vad fan var det? Och hur kommer man åt det? Och när jag börjar känna mig, jag kan bara njuta i min kuk och bara njuta på ett ställe. Och kände mig så berövad av njutning. Och så jag fick verkligen ta en lång period och börja titta på, men vad händer när jag inte bara njuter på könet, men hela kroppen. Ja. Så ja.
Ja, det finns en sån här bra övning man kan göra där man först ska beröra en annan person för att man vill, alltså man vill känna hur dens kropp känns. Man vill använda sin egen hud, sina händer, jag vet inte, sin tunga, sin kuk. Man använder sin kropp för att utforska en annan persons kropp. Och sen så gör man sen använder sin kropp, sen använder andra persons kropp för att känna sin kropp på något sätt. Det är så att jag använder min kropp för att känna, jag använder din kropp som ett verktyg för att utforska min kropp på något sätt.
Ja.
Och många män säger just då att när de ska känna en annan persons, när de ska känna sin egen kropp, de delar de liksom har i kontakt med, det är typ deras kuk, för där är de ju van att känna liksom känslor med. Och de kan, vissa människor är vana med tungan och läpparna också, för de är vana att kyssas och sådana saker. Men med resten av kroppen, det är på något sätt ett utforskningsverktyg för att utforska andras kroppar. Så man använder liksom händer och armar och använder på något sätt liksom känna liksom hur känns den andra personens kropp.
Ja.
Men hur mina händer känns och mitt hud känns och hur det känns. Liksom, att det är ganska ovanligt för...
Ja.
Medan jag uppfattar att mer kvinnor har en större, kan känna mer delar av sig själva, på sin hals och sina bröst, att det finns mer delar av deras kropp som de är vana att känna njutning igenom.
Ja, för det har jag märkt att när jag väl saktar ner och till exempel när man upptäckte att shit, jag har ju också njutning i mina bröst, mina bröstvårtor, och när du liksom tar tid och ger det området på min kropp uppmärksamhet och jag inte måste känna men det här måste gå ner till kuken så snabbt som möjligt. Bara, wow, vad mycket det finns att njuta där. Ja.
Men jag tror, och om vi ska ta perspektivet av de som är skeptiska då, och tänka så här, men vad fan, det är inget problem med mitt sex. Vi ligger 2 dagar i veckan, jag kommer, det är jätteskönt. Det är väl inget fel på det? Vad skulle du säga då, Andy?
Vad jag skulle säga då? Alltså, helt ärligt att säga, men fortsätt då. Nej, men jag känner mig jag är inte där. Jag är ingen profet som är där för andra människor som liksom är nöjda med sina liv. För det tycker jag liksom att det finns... Vi blir påtvingade nog med liksom idéer och sånt runt omkring. Ja. Men alltså, det man kanske kan locka folk med, alltså det är ju kanske att... Jag tänker att man kan använda sin sex för att lära sig mycket om sig själv. Och alltså ha mycket roligt och liksom, och hitta liksom, vad är det för något jag faktiskt njuter av, vilka fantasier har jag liksom, hur fungerar min kropp, vad händer det alltså, jag tänker att sexet för mig är som en blir som någon form av liksom ingång till själen eller till ens helhet. Men sen också tänker jag att ordet sex för mig betyder mycket mer än kuk i fitta. Liksom, det är så mycket mer. Det är egentligen inte som man ska kalla det för sensualitet eller intimitet, eller alltså att vilja möta en annan människa. Att det är något där det händer.
Ja.
Och kunna möta sin partner eller andra människor på flera sätt.
Ja.
Sen vet jag inte om folk liksom vill det eller kanske inte har tid, för att det kanske är bra att ligga 5 minuter 2 gånger i veckan. Liksom.
Det beror också kanske vart man är i sin relation. Jag tänker mig, för många, i alla fall för mig, när jag har gått in i en ny relation, då brukar det vara extremt naturligt att det blir väldigt mycket sex. Och att det bara händer av sig själv. Och sen, men vad händer sen liksom, när det har gått ett tag? Och det dör ut eller det börjar trappa av. Liksom, och man samtidigt kanske vill behålla det.
Ja, verkligen. Och sen tänker jag mig också att det är mycket att det är svårt att längta efter någonting som man inte vet hur det känns. Alltså att inte veta, det är en sak om man har upplevt en helkroppsorgasm och känner så här, gud, jag vill ha den där igen. Men har man inte gjort det, så kanske det inte är lika lätt att heller vara motiverad att sträva efter någonting som man ändå inte vet hur det känns. Så.
Nej.
Men när du sa en annan jätteintressant grej också innan vi sågs. För Esther Perel delar ju vi som en någon form av förebild, guru, inom just parrelationer.
Mm.
Esther Perel. Hon har ju en egen podd också som är fantastisk. Men du sa så här att det är också viktigt att veta skillnaden på love och desire. Eller hon pratar mycket om det.
Mm.
Det är jätteintressant. Kan inte du prata mer om det?
Ja, jag kan dra hennes liksom punchline där.
Mm.
Nej, men först tänker man kanske ska översätta det till svenska.
Ja.
Och det ska kanske vara kärlek och kanske lust, ska jag nog säga att det är de ord man använder. Men i alla fall med att kärlek är på något sätt att veta, att trygghet och veta vad jag har. Att liksom veta att det finns någon som älskar mig, veta att det finns någon som är där när jag behöver dem. Veta att jag har en plats där jag hör hemma i livet.
Mm.
Att känna sig trygg på något sätt. Medan jag ska säga att lust kommer från att det är lusten att vilja ha någonting som jag inte har. Typ lusten att vilja äta en kaka eller lusten att åka på semester.
Mm.
Eller lusten till att vilja ha min partner. Och att de lite står i att på något sätt när du har någonting så är det svårt att lusta efter det. Vilket gör det att ju mer man strävar efter att ha någonting, ju mer trygghet man strävar efter, ju svårare blir det att lusta efter att få någonting.
Just det.
Och jag tänker att sexualitet inte 100% ska, för man kan även ha sexualitet av i någon form av bekräftande av varandra. Och jag vet inte om ni har det, men jag tycker det är faktiskt ganska nice liksom så här att man är inte superkåt på sin partner eller sådana saker, men det är nice liksom att mötas på och liksom se varandra och finnas tillsammans. Liksom.
Mm. Ja, verkligen. Och det är också så här, just det med bekräftelse. Vi har gått en kurs i ett verktyg som heter Wheel of Consent.
Mm.
Det är väl du ganska införstådd i.
Ja.
Nej, men där man också kan ge för din skull. Eller att få för min skull.
Mm.
Att det inte alltid behöver vara ta, utan att du, Carl-Mikael, kan komma hem och säga så här, åh, kan du ge mig det här idag? Och så kan jag göra det för dig. Och då är det inte för min skull. Och det är något jättefint i det. Och det har ju vi gjort ganska mycket kopplat till sex.
Mm.
Att vi har gett varandra njutning. Och då är det liksom bara för den ena skull.
Mm.
Och den andra ger det den andra. Och det, för mig är det helt fantastiskt.
Mm. Ja, för det är ju ett väldigt servande av sin partner liksom i någon i en relation. Men jag tänker, om är den här lusten som man vill uppnå liksom, där man verkar säga, men jag måste ha dig nu och båda ska känna så samtidigt, då måste man ofta mina för att skapa någon form av otrygghet eller någon form av liksom osäkerhet. För jag tänker, om du tänker på när man är kär i någon, då är det så här, som jag vill ha den här personen, men jag vet inte om jag kommer få den, kommer vi tycka om varandra, kommer det bli någonting, och sen liksom byggs den där spänningen upp därifrån. Jag tänker det byggs upp som spänning eller som arousal.
Ja.
Mm. Alltså rouse är det svårt att översätta svenska, för det blir kåthet, men jag menar inte liksom kåthet
som är upphetsning.
Upphetsning är också ett bra ord, liksom att liksom påslag i kroppen, och så byggs den upp till bristningsgränsen, och sen när man väl får varandra så blir det fantastiskt. När man inte får varandra så blir det hjärtbrytande liksom.
Men hur hittar man den balansen då i en relation? För du, just det här med att du kan inte vara för trygg.
Mm.
Samtidigt som om du inte är trygg så blir det också en osäkerhet och någonting som påverkar dig jättemycket.
Ja, jag tänker man skulle vilja vara trygg nog för att våga vara modig.
Mm, just det. Trygg nog för att våga, ja. Men har du känt, Carl-Mikael, i vår relation, tyckte du att det var mer spännande? Hade du mer desire i början när vi träffades? Och att det har övergått mer i love? Eller mer i kärlek?
Vet inte. Det har gått i vågor, vill jag säga. Av en mängd olika anledningar. Det kan vara allt ifrån att jag har så här varit extremt fokuserad på jobb i flera veckor. Och då har liksom skalat av allt liksom, sen i någon slags överlevnadsmode. Eller så kan det vara att jag har känt mig ett extremt behov att få vara nära dig. Eller så har hela min kropp i flera dagar eller veckor varit i kåthet. Så det är inget ensidigt svar. Det är inte bara ett svar.
Nej.
Mm, vad känner du?
Jag kan jättemycket relatera till att, och det tror jag många känner, att det här när man känner sig osäker på sin partner, när man inte riktigt vet om vart jag har dig. Om jag känner mig lite otrygg och känner så här, gud, är han på väg härifrån nu? Vill han vara med mig nu? Då finns det mer utrymme för att jag vill sträva och blir liksom nej, nu jävlar. Mm. Nu. Ja, men, ja. Så. Ja. Så att, och det som är intressant med det kan jag tänka, koppla till polariteter som du ska få berätta om sen, för det är också avspännande. Men att det blir lite som att båda kan inte vara i desire, alltså kärlek och lust samtidigt. För att om du är jättestarkt i kärlek och du känner dig trygg och du är väldigt sådär, åh, jag vill ha dig nära och så, då kanske det är svårare för mig att också vara där. Alltså att, att det blir lite att ju mer du är på mig och är så här, åh gud vad jag vill ha dig, åh vad jag vill ha dig, då kanske jag backar mer för att jag känner så här, ha, kvävd. Mm. Eller jag kan tänka mig att man går lite omlott i relationer.
Det kan jag i alla fall se, att om jag har backat lite grann när det gäller sexuellt, så då jävlar kan
och det är en bra strategi, ja, alltså.
Men vi hade också en period, men det var säkert en kanske en 2 månader eller något sånt där du inte alls var intresserad. Och det var jag som tog initiativ, och mycket kanske att jag hann före, eller att när du frågade så ville jag alltid, jag var alltid på. Jag ville alltid ha sex.
Mm. Och då blir det inte lika intressant. Nej. Eller intressant.
Nej. Men... och sen så snackade vi om det här och gjorde en grej på typ en vecka eller 3-4 dagar där liksom min inställning var bara så här, jag skulle så här, nej till sex. Det, alltså, om du frågar mig efter sex så var det nej, jag vill inte ha sex, ingen sex. Mm. Och sen så gick det bara ett par dagar och det vände totalt.
Jag blev väldigt frustrerad.
För att göra en rolig reflektion till BDSM här, ja, så tycker jag att det är BDSM nu håller på med på många sätt. För det är liksom, vem är det som har makten?
Ja.
Och genom att han på något sätt tar makten över din sexualitet och liksom nekar dig sex, så får ju han någon form av dominant position, du får en mer undergiven position. Och det skapar ju liksom någon form av begär att vilja ännu mer.
Ja, ja, exakt.
Ja, så för mig är det här liksom, det är BDSM ni håller på med, bara att ni inte sätter de orden på
det. Ja, men det är jätteintressant det du säger. Alltså, vad finns det för mer sätt man kan så här leka med det här i en relation utan att det behöver vara...
Jag har faktiskt aldrig hört om någon som har lekt mer omedvetet. Ja. Eller det, på det sättet, det är medvetet det ni gör. Ja. För ni har liksom bestämt
vi satte inte bara etiketten BDSM på det.
Ja. Nej. Nej, finns det mer? Alltså, mycket saker som folk... Och det är att, liksom, att bestämma vem det är som ska få typ dominant. Eller vem ska få bestämma för en pizza. Men nu bestämmer du när vi ska ha sex. Eller nu bestämmer du vad vi ska göra ikväll. Du bestämmer hur vi ska göra det eller så. Men att människor ganska ofta liksom byter mellan de här två.
Mm.
Att låsa, nu får du vara min slav inom, vad heter det, sån här...
Ja.
De som inte följer med på ljud.
Ja.
Nej, men så att man nu får vara min slav för liksom 24 timmar och så liksom utforska mina fantasier. Eller den här också med så här tease and denial, en så här klassisk sak med BDSM, liksom att man... Som att man ger någon först njutning och sen tar man bort det utan att låta dem komma och liksom få sig bygga upp kåtheten.
Ja.
Det finns en annan sak med det som är ganska galet, som är när man leker med sensoriska saker, som antingen som sensory deprivation genom att typ en blindfold på sig eller vara fastbunden så man inte kan använda sin kropp, eller kanske hörlurar i så man inte hör vad som sker. Och på sådana saker, för då blir de andra sinnena mycket starkare. Så till exempel om du inte ser någonting så blir känslan mycket starkare. Jag tänker folk gör ganska mycket också, vet du, med att typ mata varandra, typ sätta en ögonblån och mata dem med jordgubbar doppade i choklad, liksom det också.
Mm.
Eller dra en isbit på någon.
Så jag tycker väldigt mycket av det du säger nu är väldigt spännande.
Mm.
Jag vet också att det finns nog i alla fall några som jag har pratat med tidigare som skulle säga så här, gud, så där kan jag inte göra. Jag skulle inte kunna bestämma över någon.
Mm.
Vad skulle du skicka med för lite tips för dem som kanske vill utforska här lite grann, men är så här livrädda för, nej men shit, det måste ju vara jämställt, eller jag har ingen rätt att bestämma, även om vi är, så här, även om vi är överens om det.
Mm.
Den där motståndet till att gå in i både bestämma men också släppa kontrollen.
Alltså att göra det lite och prova.
Ja, men för är det inte det som de flesta då, som om man igen ska tänka på de som är skeptiska och skulle säga att så här, nej för fan för BDSM, är det inte en fördom att man tänker att så här, det är inte jämställt? Eller har du mött sådana typer?
Jo, alltså det finns ju en, alltså det har varit en stor diskussion som har försiggått nu de senaste månaderna. Det var en debatt på Kulturhuset om liksom BDSM eller kink liksom i vardagen, och det handlar om en extrem kink-shaming, för de tycker att det inte är feministiskt att hålla på med BDSM.
Mm-hmm.
Men jag tänker liksom att som kvinna, att liksom få kunna äga sin egen njutning och på något sätt säga att jag kanske var världens starkaste och världens coolaste och världens mest dedikerade kickass människa i samhället, men jag kan fortfarande få njuta av att vara någon slav.
För det kan jag se hos dig, Jessica, du i vardagen och i ditt jobb och i det du gör, du är så extremt duktig och verkligen framåt och har full kontroll. Och det är jättefint att se. Och sen så kan jag se i sängen, i din njutning, hur du älskar att släppa taget och inte behöva ha ansvar för något, och hela din kropp går in i att bara släppa taget.
Alltså verkligen. Jag tror att det där är så viktigt, att hitta balansen i sig själv. Vart är det jag har kontroll? Och i vilka lägen kan jag släppa kontroll? Och det är precis som du säger. Alltså i sex, det är verkligen min arena där jag kan få släppa kontroll. Och verkligen kan njuta av det. För att jag kan inte riktigt njuta av det i jobbsammanhang. För där kopplas det jättemycket på prestation och så. Och där behöver jag ha kontroll för att saker ska bli bra. Men i sex så njuter jag jättemycket av att du tar kontrollen. Och att jag kan släppa helt. Men det kräver ju också att jag verkligen litar på dig. Till 100%. För att är man ett kontrollfreak som är van att ha kontroll. För jag kan tänka mig att människor generellt kanske inte... alltså om man inte har utforskat det här. Så kanske man är det ena eller det andra. Att man alltid är en person som har kontroll. Och då har man det både i sängen och på jobbet. Och med sina barn och med sina vänner. Och så. Och det är klart att det kan vara svårt att ta det andra läget då, att bara släppa.
Och det här blev jag nyfiken på att fråga. Om jag vill släppa kontroll, vad finns det för faktorer som gör att jag kan bli trygg? Till exempel som du sa nu, att du känner igen, eller du känner dig trygg med mig.
Ja.
Men vad finns det för faktorer som gör att man kan känna sig trygg om man vill släppa kontrollen?
Jag sitter och bara tänker på hur man ser att jag ska göra svaret. Nej, men jag tänker att... jag kan ta den här versionen. Alltså ett sätt, jag tänker att bygga tillit går egentligen genom... Man kan, om man vill prata om tantra, jag vet inte hur mycket tantralyssnare ni har. Man kan prata om chakran och sådana saker.
Men vi har inte pratat så mycket om tantra och chakran.
Men jag kan ta lite det. Jag tror jag kan få det förstått även om man liksom inte. Och jag tänker det första steget det är att liksom prata om den fysiska tryggheten för kroppen. Och det skulle vara rotchakrat liksom, i tantravärlden. Liksom. Och det är kroppen. Det är så här, om jag ger mig själv över till Carl Michael så vet jag att han kommer inte skada mig fysiskt. Han kan läsa min kropp att när mår jag bra, när mår jag dåligt. Han kan även välja för mig hur skönt ska jag ha och hur jobbigt ska det vara, exempel med, om man gör smisk eller något sånt här. Liksom. Men att han visar för mig att han kan föra mig in dans till exempel. Han visar för mig att det är tryggt för mig att lämna över min kontroll till honom. Och det är liksom det mest grundläggande. Sen nästa steg, om man liksom vandrar upp mot den här chakramodellen, så kommer man säga det som är liksom sexuella chakrat. Och där ska jag säga så att jag litar på att han eller hon, det spelar ingen roll egentligen, det mest med att min partner kan tillfredsställa mig sexuellt. Och även att jag kan släppa kontrollen sexuellt till någon. Att jag litar på att de förstår min njutning, hur den funkar. Att de kan bestämma liksom att nu de kan ta mig till en orgasm, eller de kan ta mig väldigt nära en orgasm och sen ta mig därifrån. Att de på något sätt kan styra min sexualitet. För det är någonting som jag upplever jättemycket mycket gång på. Liksom, att ha en annan person som faktiskt kan styra en sexualitet och liksom ta kontrollen där.
Ja.
Och sen därifrån, om man vill släppa kontrollen ännu djupare, så tänker jag man kommer in till det chakra som ligger i magen, som jag aldrig vet vad det heter i chakramodellen, men det handlar mycket om självkänsla och ego. Och där man har alla tusen miljoner anledningar varför man inte kan bli älskad. Till exempel, jag måste prestera, jag måste vara duktig, men jag är alldeles för fet, jag är alldeles för högljudd, jag är alldeles för tyst, jag har inte mycket plats. Och liksom att låta någon annan, att någon annan person kan peta på de här, så här att, jo men jag ser din tjocka mage, men jag älskar dig ändå. Och då kan man börja släppa kontrollen i hur man definierar sig själv som människa och liksom hur ens ego är uppbyggt. Och det är ju värsta revolution. Alltså kommer man dit upp med någon annan människa, det är verkligen totalt revolutionerande. För det spelar ingen roll hur många liksom destruktiva självtankar man har om sig själv. För ens partner kan överbevisa en motsatsen. Nej, men det spelar ingen roll vad du tycker om dig. Alltså jag älskar dig ändå. Men då måste man ju släppa kontrollen på sin egen värdering av sig själv och lita på ens partners värdering om en själv som person mer än sin egen.
Så blir då partners bild av mig en del av min egen självbild då? Om jag lyckas släppa mitt eget ego eller min egen...
Ja, alltså kanske inte permanent.
Nej.
För jag tänker man gör en så här polaritetsskiftning och säger, men okej, nu här i stunden så litar jag faktiskt på att du vet bättre. Och du, om du säger till mig att du går älska mig fast jag inte presterar bra eller fast jag inte gör det här, så litar jag faktiskt på det och tror på dig. Och det är inte bara att det tror i huvudet utan min kropp liksom följer med det här. Liksom.
Mm. Så de, det är de tre.
Sen kan man dra upp det hjärtat också, som är nästa vackra. Och liksom, som där är framför mig, liksom devotion, att totalt hänga sig till en annan människa. Och liksom säga så här, men du är mitt allt. Och liksom, då börjar komma de här väldigt djupa kärleksförklaringarna. När man liksom, jag tänker att man ser folk, jag har inte varit gift, så jag vet inte om det är så giftermål, men jag tänker när folk ger sig totalt någon annan person, så här, men du bestämmer allt för mig, så här, du är min guru.
Just det.
Och det kan ju finnas en otrolig frihet att släppa kontrollen på den nivån också.
Men vad fint beskrivet, det var väldigt tydligt tycker jag. Och när du säger det så blir det är lite som att jag säger så här check, check, check på varför jag tror att jag känner mig trygg med dig, Carl Michael. Att det är verkligen på alla de nivåerna som du lyckas möta mig så att jag känner mig trygg. Så det var väldigt fint beskrivet.
Ja. Och det är ju väldigt stort om man kan hitta någon som kan möta en på alla de nivåerna. Liksom.
Ja. Men, och det här med polariteter då? Nu har vi nämnt det ordet några gånger. Vad är polariteter för dig? För det är inte bara manligt kvinnligt.
Alltså, nej, vad absolut är det? Inte. Jag tänker att det är två roller. Eller två stycken platser man kan vara på. Roller är ett bra ord förresten. Där man har ett behov som man inte kan tillfredsställa själv. Men som den andra personen kan tillfredsställa åt en. Så man är på ett sätt är beroende av den andra personen för att få sina behov tillfredsställda. Och det är klart, och på så sätt genom att tillfredsställa varandras behov så vill man... tillfredsställer en annan, då får man mer energi eller mer livsglädje eller mer lust som man sen vill hjälpa till att tillfredsställa andra personen, så det blir någon form av liksom positiv spiral utav det här. Man kan ta lite exempel för att liksom göra det tydligare. Så det är som den, jag tycker inte om den här, att man brukar ju ibland, så här gammal tanta säger man, att män och kvinnor står i polaritet till varandra, för mannen har en kuk som går att stoppa in i kvinnans fitta och kvinnan kan inte ha ingen kuk, kan stoppa in sin egen fitta, och mannen har ingen fitta, kan stoppa sin egen kuk på, och därför står en polaritet i varandra. Jag tycker det är jättelarv, eller visst, det är kanske sant på någon nivå liksom, men det kan ju vara så mycket mer. Jag tänker man kan också prata i det maskulina och det feminina, vilket mycket gör mycket i liksom tantravärlden, mellan den som släpper taget och den som liksom är mer ledande, mellan den som för och följer i en dans till exempel, om var en tango.
Just det.
Mellan den som är dominant och den som är undergiven. Det finns ju även den som är sadist och den som är masochist, liksom den som tycker om att ge smärta och tycker om att ta emot smärta. Finns det mer? Alltså mellan en person som vad ska man säga, mellan en lärig unge och en mästare. Jag vet inte vad man ska använda för ord riktigt för det här, men liksom så här att som någon form av kunnig person så vill man gärna ge sin kunskap vidare. Den är ganska värdelös om man bara har den själv, och som den som vill lära sig så är man ju beroende av någon person som man vill lära sig av. Det är lite också som en chef anställd i en välfungerande arbetssituation, tänker jag liksom, att chefen hjälper till och tar ansvar och sätter riktning, och den som arbetar hjälper till liksom. På något sätt att man bestämmer sig, man tar olika roller för att på så sätt kunna skapa mer än om man beter sig likadant båda två.
Och hur tror, och det kopplat till relationer då, tycker du att det är viktigt med, alltså generellt i relationer, att man är polariteter, olika former av polariteter, skapar det bättre samhörighet eller man ska säga mellan två personer?
Vet inte riktigt. Alltså delvis tänker jag att det är bra att ha lite polaritet i sin relation. Till exempel i min relation så jag hatar att städa men är fantastiskt bra på att laga mat. Det är en bra polaritet. Och min tjej är väldigt dålig på att laga mat men väldigt duktig på att liksom vara ordningsam.
Det låter som vår relation.
Det är en bra
igenkänning.
Det är en funktionell polaritet.
Ja, verkligen.
Men det kan, men jag tror inte på någon den här polaritet som fanns på, vet om det var 50-40-talet där liksom hemmafru och arbetande man, det känns som en egen polaritet liksom. Sen tänker man må bra att vara lika i saker också generellt sett i en relation. Så jag tror man behöver både och.
Ja.
Men sexuellt så för mig så är polaritet det som gör mig kåt egentligen, det som tänder mig. Vi har upplevt många människor så. Jag möter människor som säger att de inte är så. Så jag har lite svårt att veta om det är.
Ja, det är klart.
Att de inte är så.
Att de inte går igång på polaritet.
Ah, okay. Och att de går igång på när det är mer lika.
Ja, det vet jag inte. De människor som säger så brukar svårt förklara till mig var de går igång på annars.
Ja, just det. Men och de som kommer och går dina kurser då? Ja. Om det är liksom personer som inte har utforskat kanske alls så mycket.
Mm.
Och så går de en kurs i repbindning till exempel. Mm. Vad är din upplevelse att de flesta får med sig därifrån som de inte hade innan? Vad brukar folk liksom vara så här, oh wow, jag...
Ja. Det är ju att det blir ett praktiskt verktyg för att leka med polariteter. Mm. Och någonting som man faktiskt verkligen kan göra. För att det är ett rep och man kan binda en person. Och det gör också att det blir en symbol för att nu kan inte jag bestämma. Nu måste jag, inom situationstecken igen, lita på min partner och följa dens vilja.
Mm.
Man kan ju leka precis samma lek utan rep, men det kanske är mycket, det är inte lika konkret på ett sätt.
Nej,
och därför tänker jag att det talar till mycket människor.
Ja, just det. Mm. Men då låter det ju ändå spontant. Om man kommer med sin partner och går... Mm. För du håller kurser för framförallt par, eller?
Nej, det är helt blandat. Både där folk droppar in och sen efter det så paras mot många olika människor. För man lär sig väldigt mycket av att jobba med människor som inte är ens partner.
Mm. Just det.
Så det är väldigt lärorikt. Men en del pargrejer också, för att då slipper man ju... Alltså har man inte par så måste man spendera mycket tid med att bygga trygghet i gruppen och sådana saker. Medan par förhoppningsvis har en grundtrygghet de kommer med. Och då kan man gå djupare, snabbare liksom.
Ja, för det var lite det jag tänkte lyfta, just det här med att det är så viktigt att känna sig trygg för att kunna släppa kontroll.
Mm.
Om man inte är trygg med sin partner, eller om man vill utforska men ens partner inte vill det och kanske inte alls är nyfiken på det, vad gör man då? Det tycker jag är ganska vanligt i allt jag hör.
Ja, det enda som går upp i min huvud, det är kanske lite dumt ärligt det här och lite tragiskt, men jag möter många människor som kommer, de är i en relation och säger, nej, min partner tycker inte han är stor med min bästa kompis eller någon person de känner, och så gör de det här tillsammans och sen så går det ett par år och kommer personen tillbaka och så frågar sig, du är tillbaka igen, hur gick det med din partner? Jag bara, nej, vi är inte tillsammans längre.
Nej.
Så alltså kan man inte lita på sin partner? Alltså jag vet inte. Det kanske ni vet bättre än mig som ni har relationspodden. Ja. Kan man ha en relation utan att lita på varandra?
Ja, att inte lita på varandra. För du...
Att inte känna trygghet med varandra. Liksom. Ja,
för du sa att innan att de var mer som kompisar.
Ja, att de kommer inte med sin vanliga partner. För deras partner tycker inte om det här. Så kommer de med en kompis istället.
Ja.
Och så blir de och då är det omöjligt att de är dragna till repbindning eller dominans eller tantra eller BDSM eller shamanism av anledning, och så kan de inte dela det med sin partner. Och så blir det jättestort för dem och det blir jättefantastiskt. Och sen har de inte den liksom intimiteten med sin partner att kunna göra det.
Ja, men jag kan känna igen det där själv från min egen tidigare relation, att jag började utforska någonting och hon började också utforska något, men vi gjorde det aldrig tillsammans.
Mm.
Och det här till slut blev väldigt slitsamt för oss. För vi började bygga upp olika erfarenheter och olika referenser och hade jättesvårt att möta varandra i det. Så det blev att, och det var jätteutvecklande för mig själv som individ att ta egna steg. Och det var jätteutvecklande för henne som individ att ta egna steg. Men det var inte utvecklande för vår relation.
Mm.
Så frågan är där också, vad vill jag få ut av en relation då?
Mm.
Och vad kan min relation hålla det här? Kan min relation hålla mina intressen också? Mm. Eller är mina intressen för tabu för den här relationen? Eller kan jag och min partner utforska sånt här tillsammans?
Mm.
Det kan vara jättetufft när man kommer till den punkten och börjar inse att vi växer ifrån varandra. Eller jag har upptäckt en del av mig själv som inte alls lirar med den här partnern, den här personen som jag valde.
Mm.
Ja.
Så där kan jag känna igen att i relation med dig, Jessica, att jag har ju också gjort en jätteresa innan jag kliver in i relation med dig. Så att jag känner också igen mina behov mycket tydligare än vad jag har gjort i någon tidigare relation. Så att jag vet att när jag kliver in i den här relationen kan jag bli, liksom, finns det plats för mig i den här relationen?
Mm.
Liksom hela mig? Eller måste jag lämna ut vissa delar av mig själv?
Ja.
Och det kan vara jättesvårt att veta.
Mm.
Men det jag har upptäckt hittills i alla fall, det är att jag får plats här. Ja. Och det känns jättefint.
Vad fint.
Mm.
Jag tänker också att det kan vara att man själv har så mycket murar och lager på grund av saker man själv har varit med om. Att man kanske har varit utsatt för sexuella övergrepp som ung, eller man har blivit jätteratad eller liksom, ja, kränkt i tidigare relationer. Vilket påverkar när jag går in i en ny relation. Och då kanske det också ibland handlar om att det spelar inte så stor roll, eller inte att det inte spelar någon roll, men det kanske är viktigast att från början att också jobba med mig själv, i mig själv, och kanske inte alltid göra allting med min partner. För det kan hända att jag, att du är en fantastiskt fin person, den jag är tillsammans med, och du har egentligen alla förutsättningar för att vara en person som jag kan lita på. Att du ger mig space, du är lyhörd, du älskar mig för den jag är, men jag har inte den självkänslan eller den självkärleken, så att jag kan inte öppna upp för dig. För det kan jag tänka mig också kan hända i parrelationer.
Ja. Jag får ju ibland folk när det är bra sektioner att det ofta är folk som kommer ensamma först, fast de har en fast relation, för att liksom lära sig att lita egentligen. Och då liksom blir de bundna av mig och så lär de sig att lita på mig. Ah. Och sen så kommer de med sin partner efter ett par gånger och tar med din partner och liksom, nu ska vi se om vi kan överföra det här. Liksom, det går inte bara Andy man kan lita på, man kan även lita på partnern.
Ja.
Och det funkar ganska bra faktiskt.
Ja, vad fint.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vad ger det, alltså hur, vad ger det dig? För nu är det här liksom en del av ditt jobb.
Mm.
Men om du skulle vara mer personlig kopplad till dig själv, vad ger det dig att pyssla med BDSM och polariteter och lekar? Och...
Ja, alltså när jag började, vilket är typ 30, nej inte 30, 20-25 år sedan liksom. Då så var det ett sätt att lära känna mig själv på. Och liksom gräva ner mig, liksom, hur är jag, hur funkar jag, varför är det så här? Och liksom lära känna mig själv och mina behov liksom. Nu, jag vet inte, jag kommer säkert att äta upp det här. Jag säger, nu har jag ganska bra koll på det här. Nej men så. Men nu för tiden blir det, används det mycket som någon form av balansakt. Jag använder ju BDSM och sex och tantra och saker som en del av mitt jobb, att liksom utforska det djupare för att jag är intresserad av det. Men i mitt egna liksom, privatliv så används det mycket som en balansakt. Till exempel, jag brukar säga, har jag väldigt mycket kontroll och väldigt mycket liksom saker måste hållas koll på, väldigt mycket saker som måste kontrolleras, planeras, kommuniceras, så älskar jag att släppa taget och liksom få vara någons hund en kväll eller något sånt där, liksom att inte bara behöva ta ansvar alls. Medan i andra space så kan det liksom få mig att liksom att vilja ta kontrollen, så liksom det blir någon form av balansakt i vardagen ganska mycket. Så nog det. Också ett sätt att liksom att uttrycka min, som jag ser mig själv som liksom en ganska heteronormativ man på i många sätt liksom, så att uttrycka min manlighet på som inte är destruktivt är också ett, känns fint liksom.
Fint. Jag bad ju dig innan du skulle komma hit idag, så frågade jag dig så här, men Andy, vad om det är någonting som du skulle vilja ge till världen, någonting som du vill att folk ska lära sig, vad skulle det vara? Och då sa du, nej men jag kan inte bara tänka på en sak, utan tre.
Ja, tre poppade upp i huvudet direkt.
Vad skulle det vara?
Alltså den första saken är ju på något sätt att våga vara annorlunda, att våga utforska sig själv. Att våga liksom dyka ner i sig själv. För jag tänker, alltså när vi lever i en värld där det finns allt mer och mer typ skräck och liksom hot, klimathot, hot om ekonomiska krascher, hot om folk som är rädda för invandring, folk som är rädda för högerextremism, folk som är, alltså det är mer och mer saker man är rädd för, Och då blir det på något sätt viktigare och viktigare att säga så här, det här är jag. Och det här, för det definierar om jag är och vilka grupper jag är hemma och vilka grupper jag inte är hemma i. Och det tänker jag låser in en väldigt mycket. Och det gör att man blir tvungen att vara på ett sätt. Men så att skapa ett space där man kan vara tillräckligt trygg för att vara modig. För att liksom våga se nya sidor av sig själv och möta nya människor och så. Det blir lite, jag gjorde ett projekt där jag prövade att binda människor jag aldrig har träffat förut. Och då märkte att det finns massor av människor som jag kunde binda alldeles utmärkt. Så försökte jag prata med dem efteråt. Det går inte alls, vi är totalt olika människor. Och jag kan märka att liksom, i det här lekfulla spacet som vi skapar så kan vi mötas.
Mm.
Men vi kanske inte kan mötas alltså, socialt eller politiskt eller utanför det. Så det är en sån sak jag skulle vilja ge till människor, liksom, att kunna mötas. Att skapa ett möte som inte har lika stora konsekvenser som vardagen har idag när vi lever i en sån liksom, extrem tid som jag ändå tycker att vi lever i. Den andra biten skulle jag säga är att bli mer sammankopplad till sin kropp och liksom att våga känna hur känns det min kropp och att våga lita på sin kropp. Att våga uppleva sin kropp och hamna mindre bort från sitt huvud om hur saker och ting ska vara och hur de måste vara. Och liksom, ja, och alla tankar kring det, om man prestation och sådana saker. Hur känns det faktiskt i min kropp att skapa den kopplingen igen? Sen kommer jag inte ihåg vad den tredje saken var. Du kanske kan påminna mig.
Nej, och det var en bra fråga. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den tredje var. Vänta, låt mig tänka lite. Kropp. Ja, men var det inte någonting med leken?
Ja, det kommer lite in här, att få leka och liksom våga utforska sig själv. Alltså lekfullhet. Mm. Ah, polaritet.
Just det, säg det igen då, den tredje.
Ja, den tredje saken är då liksom att våga utforska polariteter, att våga vara olik sin partner och våga ta vad heter, att skapa någonting där en är dominant, en är undergiven, en leder, en följer och våga se liksom olikheter som en styrka i relationer och liksom att våga dyka djupt i det. Men samtidigt ska vi också säga till det finns ju folk, jag tänker, det är också man som lyssnar med, vissa människor liksom har ju olikheter men de har ju bara det liksom så här, men okej, men att våga leka med sina olikheter liksom och hitta på att uppfylla olika behov och liksom hitta olika sidor av sig själva.
Spännande.
Ja.
Så jag blir lite nyfiken. Jag vet vad min ingång var via repen och din kurs. Men för de som är nyfikna på det här.
Mm.
Liksom allt som vi pratar om här. Vart kan man börja? Liksom vart är ett, alltså vissa vill kanske hoppa rakt in och vissa vill utforska lite försiktigt, men vad är dina liksom nybörjartips?
Jag funderar. Alltså på ett sätt skulle jag svara är liksom, om man är modig nog att gå på en workshop eller en kurs eller ta en privatlektion. Och, liksom, och få liksom att någon som lägger upp det här för en liksom. Sen kan man, det finns en del böcker som är skrivna på ämnet liksom, som man kan läsa, det finns en del poddar om det och så också. Men min erfarenhet är att det är nästan alltid bättre att liksom få, vad ska man säga, face to face teaching. Jag vet inte vad man ska kalla det. Antingen
att alltså gå en workshop eller boka.
Ja, att möta liksom någon. Så. Framförallt också, jag tänker nu när sexualiteten börjar bli mer och mer accepterad så finns det ju jättemånga olika människor liksom, och är väldigt olika. Och så kanske våga fråga, kolla runt och se vad man tycker om. För det finns ju väldigt, folk gör det väldigt, på väldigt olika sätt. Väldigt olika kursledare gör, beter sig på olika sätt så att hitta någon som talar till en personligen. Det finns ju också, det är lite, jag tänker det är bra på ett sätt, men det finns ju också många av de här sex utbildare och sådana saker börjar komma fram nu att de är liksom manipulativa kulter och sådana saker blir liksom, och så att det finns ju de som är bra och de som är dåliga. Jag vill inte liksom sätta namn på vad jag tycker om det kanske inte är så viktigt, men i alla fall som den som person som det som kommer ny i det här, våga prova ett par olika innan du bestämmer dig, det här i min sanning liksom.
Ja, men jag tänker också det här alltså att börja där man står. Och att även kunna börja tillsammans med sin partner. Med bland annat lite av de saker som vi har tagit upp här. Liksom kopplat till, men vad händer om vi skulle växla roller lite grann? Eller börja utforska det här med makt. Och dominans och undergivelse, eller bara så här, så enkla saker som ja, men ikväll får du bestämma allt. Mm. Det behöver inte vara ens kopplat till det sexuella. Nej. Det kan bara vara så här, bara våga bryta lite mönster och se vad som händer.
Ja. Jo, alltså det tänker jag, det är en jättebra idé också. Och sen också men så sätta liksom det i någon form av så här tidsram, att det är ikväll, och sen kan man ju prata om det efteråt, hur kändes det?
Ja.
För det finns ju också en risk att folk pratar sönder under tiden. Att liksom att man, därför tycker de att, jag tycker om att göra det som liksom en ritual, liksom att nu gör vi det här, från att jag kommer hem innanför dörren ikväll så gör det här som gäller tills imorgon bitti. Och sen får man ju ha ett stoppord och säga liksom, det här känns jättedåligt, så man kan säga det här vill jag inte liksom längre. Men på något sätt att att våga ha det som en...
Någonting jag tycker är viktigt också att lägga till i det här, som i alla fall har blivit min övertygelse efter att jag har ändå bekantat mig med den här världen och sen jag träffade dig, det är att jag tror att många har fördomen om att det inte är jämställt och att det är extremt att hålla på med BDSM till exempel. Och att det är liksom det som är... Att det är större risk att folk råkar illa ut och inte blir respekterade och så. Medan jag skulle säga att det är precis tvärtom. Att i så här klassiskt vännesex så är det mycket mer sällan som man jobbar med samtycke. Och till exempel stoppord. Jämfört med om man jobbar med BDSM så är det så extremt viktigt att man känner sig trygg. Mm. Att man har tillit till den man jobbar med. Och att man har stoppord. Mm. Och att man verkligen är, att det är så tydlig överenskommelse nästan på kontraktnivå. Mm. Att så här, det här får du göra men inte det här. Gör du det här och jag inte vill, då säga stopp.
Mm.
Så att min upplevelse är att det är mer samtycke i den världen än vad det är i vaniljsex svennevärlden.
Mm.
Jag vet inte vad ni tänker om det, men jag tänker det.
Ja.
Att det, för i alla fall som jag har hört, så tänker folk att men gud, vad folk kan bli underkastade, undergivna och bli illa behandlade. Mm. Men att det är verkligen tvärtom.
Mm.
Så.
Ja, nej, jag tänker precis på samma sätt. Att liksom att, för det blir ju lite som jag säger, alltså fördelen med de praktik som kommer från BDSM-världen är ju det att man leker med mer... ska man säga, hårdare eller mer extrema saker, att då måste man ha mer tydlighet och mer liksom verktyg för att hantera det. Därför man har ju stoppord och kanske en liten förhandling innan, sätter en tidsbegränsning och sådana saker.
Verkligen.
Sen vill jag också slänga ut någon sån här form av varning om folk lyssnar på det här som blir nyfikna på BDSM, för det finns människor som faktiskt som utnyttjar andra människor. De finns på Tinder, de finns på webbsidor. De bara säger, nej men det här med stoppord, det behöver vi inte ha liksom.
Ja, eller just
det här med förhandling, nej, det gör man inte. Det är inte riktigt BDSM i sådana fall. Att liksom, finns inte det där, så liksom håll er borta.
Ja.
Ja. Och det kan jag verkligen tänka mig att man också kan bli lurad. Alltså speciellt om man utforskar ett område som man inte vet så mycket om. Och träffar en person som man tänker sig, men det här är en auktoritet som borde veta.
Mm.
Eller som liksom, så får man en helt skev bild av vad det är.
Ja. Det finns ju någonting som vi använder, ett ord som heter BDSM-världen, som är ett uttryck som är bra. Liksom att det går inte att samtycka någonting som man inte vet vad det är.
Ah, bra.
Så liksom om man det går liksom inte att samtycka någonting som man inte förstår det själv. Så därför liksom man vill ha det förklarat för sig och kunna förstå liksom vad är det här för något.
Det är ju väldigt bra grej att ta med sig.
Ja.
Det är ju väldigt svårt att samtycka något man inte vet någonting om.
Ja, men där bidrar det till väldigt tydlig kommunikation.
Mm.
Och det är någonting som vi vet att jag uppvärdesätter väldigt mycket i den här relationen, och som vi tror är jätteviktigt i relationer, att kommunikation. Och i mitt utforskande i den här världen, så har jag också blivit väldigt tvungen att titta på både mig själv, vad jag behöver, vad jag vill, vad jag längtar efter, men också vad behöver min partner och hur kommunicerar jag det?
Mm.
Vad är jag ens duktig på att göra det? Kan jag ens uttrycka mina egna behov?
Mm.
Vilket är jätteviktigt.
Verkligen.
Och hur kopplat är det till din kropp egentligen? Och är det inte bara behov som man tror sig ha i huvudet, men det är verkligen det man behöver och känner liksom kroppsligt?
Ja.
Det är viktigt.
Jag vill nog slänga med här när vi ändå snackar om stoppord och nej. Jag vill bara lägga till något som jag har plockat upp. Och hur var det, du kanske kan påminna mig eller någon av er, men att det finns liksom, i ett nej så finns det tre delar till det. Både att min kropp säger nej, att jag verbalt säger nej. Och
att mottagaren ska känna ett nej i sig.
Ja.
Alltså det finns tre nej.
Liksom. Mm.
Ja, men alltså att om jag ställer frågan till dig, vill du ha sex med mig?
Ja.
Och du, för just att det. Jag ska känna, för att det ska vara ett ja,
just
så behöver du säga ja.
Ja.
Din kropp behöver signalera att det är ett ja. Att du inte till exempel backar tillbaka eller ser rädd ut eller så. Och jag behöver känna in i min kropp att känns det här som ett ja när du säger ja.
Så att om jag säger tre ja samtidigt som jag typ skakar på huvudet, det är inte kongruent.
Nej.
Ja.
Så att då den är viktig att känna av. Att för jag kan vilja plisa dig till att möta dig genom att säga ja, men min kropp är inte där. Det är ett nej.
Och det är väl där det är så viktigt som alltså när vi idag i det samhället där vi lever och vi säger att så här, men du måste ha samtycke. Och att då säga att ett ja, bara för att man säger ett ja behöver ju inte det vara ett ja.
Nej.
Och för att jag ska ens kunna känna in och vara lyhörd på ifall jag får ett ja eller inte, så tänker jag mig att jag behöver ju också ha kontakt med min kropp. Och ha den här inkännande, lyhörda förmågan att känna in en annan person om det är ett ja. För du kanske faktiskt säger ja. Men det känns inte i min kropp. Mm. Och jag hade inte känt det om jag hade varit lyhörd nog. Mm. Men om jag inte är lyhörd och bara hör ett ja, så kan ju det leda till att jag gör ett övertramp på dig. Och då kan du heller, stackars du, inte komma efteråt och säga nej, men alltså min kropp sa ju nej.
Mm.
Ja, fast du sa ja. Och det är väl det som blir lite problematiken idag. Att man kan inte bara gå på ett ord heller. För man kanske känner sig utsatt i ett läge och inte vågar säga nej. Liksom.
Mm. Framförallt för mig som liksom växte upp med BDSM i någon form av liksom kroppsarbetare, dansar Berlin för många år sedan, så litar jag ju mer på vad min kropp säger och vad min partners kropp säger än vad mitt huvud säger, för mitt huvud kan tycka så himla mycket olika saker. Men det här med, det är lite olika också hur pass förkroppsligade människor är. Jag tänker att jag kanske till och med är lite för långt åt det förkroppsligade hållet och liksom lite för lite, jag kanske borde vara mer i huvudet ibland jag. Men på något sätt kropp, om någon säger ja, jag säger ja, men så är deras kropp spänner sig liksom, och tar sig därifrån. Och så bara, ja, men din kropp säger ju nej. Liksom.
Ja.
Och de kanske själva tror att de säger ja. Men jag säger visst ja. Fast.
Ja, verkligen. Och även där tvärtom tänker jag också att liksom jag sätter stopp långt innan min partner kanske vill att det ska ta stopp. Och att det är egentligen min egen rädsla som gör att vi inte...
Mm.
går djupare eller tar det steget som kan vara väldigt befriande.
Mm.
Men där kan det ju vara viktigt också. Om du ber mig om någonting som du vill att jag gör för att du ska njuta, så kanske jag säger ja för din skull, för att jag vill tillfredsställa dig. Men att det kanske är ett nej i mig egentligen. Så där måste man också känna in att även om det för dig är helt okej att jag slår dig jättehårt, men det kanske inte känns okej i mig.
Ja.
Och där behöver man ju också verkligen känna in så här, men vad är jag beredd att göra mot någon annan eller ställa upp på? Som egentligen kanske inte, det är inte jag som ska få det slaget, men utföra det.
Och det här gäller ju allt. Alltså allt från, och det här liksom så här, allt från BDSM till vanliga livet, liksom jobbet och relationer och vänskap och tjänster och mordtjänster och allt. Ja, men vad fint, alltså det här samtalet är ju jätteintressant. Det väcker ju både massa mer frågor och liksom lugnar mitt sinne. Men innan vi går för en avrundning här så tänkte jag faktiskt fråga dig lite, Andy. Vad har du på gång närmsta månader, nästa år kanske till och med?
Ja, alltså det jag gör nu.
Workshops eller vart hittar man dig och...
På min hemsida, vilket finns länkad någonstans på eran blogg.
Vi skriver det i infon.
Ja, eller i podden. Det jag håller på med våren nu, så det jag kommer göra... Först har jag den här veckogruppen som Carl Mikael gick för 6 år sedan. Den finns fortfarande.
Repindarkurs alltså.
Kanske ska gå om
den. Ja. Nej, det är faktiskt, det tycker jag är jättekul. Nu har jag faktiskt splittat den i 2 grupper. Så en grupp som är mer fokus på tekniskt avancerat knytande och en som mer fokus på att lära rep till tantra-människor. Och då kommer man med en partner, så man är fix med den partnern under hela kursen, och det är typ 8 gånger varannan vecka.
Och när det inte är så mycket fokus på, är det fokus på det tekniska då, eller vad är det för fokus på då? Känsla mer?
Fokus på känsla, men man lär sig tekniken så bra. För att kunna fokusera på känsla måste man kunna tekniken så bra så man kan liksom slå in den i kroppsminnet. Så vi liksom nöter muskelminne ungefär en timme varje gång. Och sen spenderar vi 2 timmar på att utforska olika emotionella områden kring rep och BDSM och tantra.
Så jag kan bara rekommendera den där kursen.
Jag med, utan att ha gått den. Men du har lärt mig.
Ja.
Nej, men det är väldigt roligt för mig också, för att det är bara 4 par för vi är hemma hos mig, så det är väldigt intimt och det blir ofta en väldigt fin känsla i den gruppen. Liksom.
Och visst har du någonting online också?
Ja, jag har en onlinekurs som jag börjar nu. Jag har varit jätteskeptisk under många år, men nu tror jag äntligen igen, och de som har gått den säger att det är sant, att jag liksom har kunnat, för jag tror väldigt mycket på face-to-face-lärande, men liksom att det finns så mycket människor som inte vågar på kurser, det finns många människor som vill öva hemma och så många människor som vill ha det som ett komplement när de har gått en kurs och sen efteråt vill jag kunna komma tillbaka till och repetera den här kunskapen, så har jag börjat liksom sätta mina grundbitar online.
Just det.
Så det ska bli ett 7 veckors eller ett 7-modulsprogram. Jag försöker göra en modul i månaden.
Nu. Inom för rep.
För
repbindning. Så vill man gå en repbindningskurs fast inte kan komma till Stockholm eller möta dig, så kan man gå den online.
Ja. Mm. Sen efter det så har jag en olika retreater. De är ungefär en gång i månaden. Runt om i norra, vad heter det, Skandinavien. Mm. Det är Sverige, Estland, Danmark, Finland. Och det är på olika teman, allt ifrån repbindning till typ hur man utforskar, en som det här som man kallar point of surrender, hur man utforskar dominans och undergivelse i relationer. Mm. Och en som jag typ som är mer som utforskar liksom hur, alltså en som jag kallar för the play party, som liksom att hur utforskar man lek och BDSM och fantasier och tantra och ritualer och shamanism och magi. Hur gör man det i en grupp som liksom bor tillsammans i 4-5 dagar och sen liksom går in i det här i den här gruppen?
Mm. Åh gud, vad spännande.
Ja. Alltså det är mycket sådana saker. Och sen har jag en sak också till som är på tisdagar i Stockholm som börjar nu till våren också. Där jag kommer ta, alltså typ jag är väldigt intresserad av ritualer och liksom att göra saker och ting rituellt. Så att liksom de bästa ritualerna jag lärt mig inom BDSM och tantra en gång i veckan som drop in i din lokal.
Ja, i min lokalen Hanami i Åkeshov.
Jag är superpeppad. Jag gjorde det här för 2 år sedan och det blev en supersuccé.
Ja. Men vadå, kommer det vara en drop in kurs? Ja. Eller drop in att man kommer när man kan, en gång i veckan.
Jag kan sälja terminskort heter det, och sen kanske klippkort eller bara betala per gång.
Ja. Och för ni som inte vet, jag har en workshop-lokal, så det är det som Andy nämner här, som heter Hanami.
Ja.
Där det liksom finns olika events under året, allt från tantra till
BDSM
och sådana saker.
BDSM i Åkeshov. Punkt nu. Alltså du har saker för dig.
Ja, så nu har jag har en retreat kvar som är i Estland om 2 veckor. Och det är det sista jag gör i, liksom, i Stockholm. Mm. Nej, eller nu innan jul. Sen har jag den här en väldigt nischad workshop också i din lokal.
Ja.
Som heter The Old Perverted Man Rope.
Vad är det?
Det handlar om, jag tycker om arketyper, jag har ju pluggat teater en del och sådana saker. Och det finns en, jag lärde mig en sak, som det här är lite skämmigt men jag tycker det är väldigt fascinerande. Att ju vackrare min partner är, ju mer går jag igång på våra fula äcklig. För att det kan skapa någon form av ännu skarpare polaritet. Och för mig känns det jätte-edgy liksom att göra det här. Och jag har utforskat de senaste kanske 3-5 åren. Liksom, och det har varit en del av min personliga utveckling. Liksom, att våga, liksom, att jag måste inte vara snygg, jag måste inte vara liksom, perfekt. Jag kan liksom, vara the perverted old man.
Mm.
Och hur liksom, och vad hittar jag i den liksom, arketypen på något sätt? Så jag ska göra en workshop som liksom djupdyker i den ur ett repperspektiv. Och den är mycket inspirerad. Det fanns en person som bände rep mycket i Japan för många år sedan. Han är död nu, som heter Yukimura. Som är en av de här ikonerna som, liksom, inom japansk repbindning. Så det är mycket av hans tankesätt kring repbindning.
Men den andra parten då, den här vackra parten. Ja. Går den igång på det sunkiga, fula?
Ja, eller kanske mer det åldrade visdom, någon som vet lite bättre kanske, någon som har gjort mycket. Men det finns även här sidan om det så att det här, så jag kanske inte riktigt vill det här för det är lite äckligt, men jag kanske vill det ändå.
Då tror jag att jag fattar.
Ja, det är en ganska nischad kurs. Sådär, liksom. Men jag tycker om, alltså jag brukar i slutet av ett min, så jag är en väldigt nischad kurs. Ofta så fyller de upp efter med folk som har just den väldigt nischade liksom, intresset. Och det är kul för mig att liksom djupdyka någonting. För om jag gör en repworkshop som är för alla, så, liksom, så är det ju för alla på något sätt.
Ja, just det. Så det är bara både hardcore och softcore.
Ja, jag tänker att båda hållen.
Så för att avsluta så tänkte jag ställa den här frågan till dig. Om du skulle skicka med oss någonting, jag och Jessica, någon liten övning eller någonting som vi skulle kunna träna på i vår relation, testa och utforska inom någonting kopplat till BDSM eller polaritet eller någonting sånt, som vi skulle kunna testa på. Vad skulle det kunna vara för något? Som vi kanske till och med kan följa upp i nästa avsnitt i vår podd. När vi har testat det. Det kan vara någonting som utmanar oss.
Jag har den redan. Ja. Bra. När jag pratade om när man liksom gick upp längs med chakran och olika ställen där man kan prova ens tillit.
Ja.
Så sa du så, men det är därför jag kommer inte ihåg vem det är som sa det till den andra. Jag tror att du kommer liksom sa det till Jessica liksom, det är därför jag,
eller jag sa så här, check på att därför jag känner tillit till dig.
Ja. Så jag tänkte att en sak ni kan få, som ni kan få som uppdrag att leka med, för jag tänker när det kommer till det här ego att definiera sig själv, så tänker jag att det handlar mycket om skam och stolthet. Och ta någonting som ni under en kväll, ta någonting som ni är väldigt stolta över eller känner skam kring och utforska det. Och gräv runt där liksom, vad för något sätter jag liksom först, vad är min pride? Och vad ligger det för skam bakom den? Varför är jag så stolt över den här liksom?
Men kan det vara liksom en egenskap eller en kroppsdel? Eller det kan vara allt möjligt.
En kroppsdel, ett beteende.
Så om du hade gett något exempel kanske, hur vi hade kunnat utforska någonting.
Till exempel om man är en person som, det som jag var inne på, jag är också en väldigt presterande människa.
Ja.
Och till exempel, och jag vill, liksom vill vara en duktig workshopledare som är karismatisk, har space för andra människor. Och till exempel att vara någons hund en hel kväll. Och liksom slippa vara den personen som alltid är...
Så du går in i någon form av, alltså polaris, motsatsen till det du är stolt över eller det du fokuserar på, man ska säga.
Så att i princip att jag eller jag ska välja ut någonting som jag antingen är väldigt stolt över eller känner väldigt mycket skam inför. Och då hittar vi något sätt att liksom utmana det eller leka med det.
Men man måste ju säga så också, så att det måste ju vara för den person som går in i det. Det är ju för den skull på mycket saker. Så liksom, så att om jag går igång på att vara någons hund en kväll, så måste det vara för att det kopplar till min stolthet och min skam. Det kan ju inte vara så att min partner tycker och tänker det här liksom. Så det är väldigt viktigt att det liksom landar i mottagaren på något sätt. För annars kan det annars blir det väldigt larvigt på många sätt liksom. Men okej, du tycker att jag är en dagmask, men jag känner just ingenting alls för mig liksom, så här.
Så man fokuserar på en person i taget.
Ja.
En persons stolthet och skam.
Ja.
Gud vad spännande.
Vi antar den utmaningen.
Ja, absolut.
Ja, och ser liksom, det är lite för när man pratar om BDSM, tänker jag, man börjar prata med ofta om en piska och saker. Det är lite, det är liksom masochism. Det är någon form av fysisk masochism. Liksom, så här. Hur känns min kropp? Men att göra emotionell masochism på sig själv. Eller göra emotionell masochism på sin ego. Liksom hur man definierar sig själv, vem man är.
Det här tror inte jag folk vet om BDSM.
Nej.
Jag tror att folk tänker att BDSM är att man slår varandra. Piska varann, slå varann, gör illa varann.
Ja, det är där det börjar för många människor. För det känns tryggare. Det är mycket läskigare att leka med känslor och leka med kroppen.
Det är också intressant. Fan. Ja, det får bli volym 2 av den här podden. Eller nästa intervju.
Ja, nej, men alltså kroppen läker. Det är bara fysiskt. Vi tränar hårt, vi har träningsverk. Vad är det värsta som kan hända? Men när går man in i sina känslor, sina djupaste sår, sina största stoltheter och river runt där och ser vad finns där. Och det är mycket, mycket mer personligt.
Gud.
Och intressant, tycker jag.
Det har satt igång så mycket tankar med. Intressant. Ja. Vi ska stanna där.
Avrunda med mer tankar. Väcka lite nyfikenhet. Vi har väckt vår nyfikenhet här.
Ni får komma på All Perverted Man Rob.
Exakt.
Men tack Annie för att du har kommit hit till oss.
Ja, det var jätteroligt.
Alltså
oss.
Så tack. Ja. Verkligen. Hoppas vi ses igen.
Ja.
Och till våra lyssnare så hörs vi och ses nästa gång.
Det gör vi. Och länka, om ni vill veta mer om Andy, så kan ni gå in på hans hemsida. Och vi länkar den i våra texter, infotexten.
Som vanligt så hittar ni oss också på vår Instagram-sida.
Yes, på Relationsverket. Och där lägger vi också upp.
Där får ni gärna gå in och titta. Och när kan ni skicka meddelanden till oss?
Det kan man göra. Det blir vi jätteglada för. Så hörs vi nästa vecka. Tack igen Andy.
Tack så mycket. Yes.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.